Då blir temat smörjmedel i våran podd. Ja. Välkomna till podden.
Tackar.
Pontus, brukar du vara i poddar?
Nej, det är första gången.
Det är första gången, det är en premiär.
Yes. Ja,
hur känns det så här långt?
Ja, det är lite smånervöst om jag ska vara ärlig.
Ja. Roland, har du varit i podd?
Jag blir osäker, kanske, men ja. jag vet inte. Jag har inte så bra närminne så att jag kommer ihåg en timme tillbaka ungefär.
Men vi har ju känt varandra länge, så att det är mig ni pratar med. Och vi lärde ju känna varandra igår första gången faktiskt.
Ja.
Men det kändes ju trevligt.
Absolut.
Så att det är ungefär den känslan man ska ha. Då tänkte jag, Roland som har varit med längst i projektet, när du presenterar att man kan skapa de här smörjegenskaperna i massa olika applikationer, men liksom på ett mycket smartare sätt som inte är olja och baserat sånt där. Kommer det vara svårt att få det här och liksom köpas in överallt?
Ja, och det är ju en stor utmaning faktiskt att byta kemi helt och hållet, va? Alla smörjmedel är baserade på olja. Så att, och den oljekemin, även om man går över till bioolja så har man ändå kunnat använda samma tillsatser som förut. Men nu går vi över till en helt ny kemi som är vattenlöslig. Och det kräver en helt nytt sätt att tänka. Och det betyder också att de som ska köpa det här kan också behöva ändra på sina produkter, ändra sitt sätt att arbeta. Och det har visat sig ganska stort motstånd fortfarande. Att, det, är liksom, det är fortfarande folk som säger så här, det fungerar ju bra idag, varför ska jag byta, säger man. Ja, jo, anledningen till att byta är ju för att oljan ska inte användas så småningom, men det behovet är inte riktigt akut än. Det kommer, det blir mer och mer akut i vissa branscher. Mm. Så vi ser en ökande intresse tack vare det, men inte.
Men är det jättedyrt att byta kring och så här, eller?
Nej, egentligen inte, utan det här smörjmedlet är ju inte dyrare än vanligt smörjmedel, utan det är ungefär samma prisnivå. Så att, men det kan ju ge följdeffekter som kan ge extra kostnader då.
Ja. Pontus, du är ganska ny in i projektet förstås. Så.
Ja.
Vad är annars din liksom specialitet?
Ja, nu har jag ju snart ska disputera inom, då håller jag på med polymerkompositer. Förstärkta med kolfiber. Och där är då i min applikation så jobbar vi med då kolfiberförstärkta polymerer i en kontrollerad gasmiljö. Till exempel om du tänker dig en reciprokerande gaskompressor där du inte har någon smörning i kontakten utan då har du bara en självsmörjande komposit då, som på dina kolringar till exempel. Och ja, så att det har då varit mitt huvudfokus att förstå bättre de här materialen och försöka ta fram koncept och idéer hur man ska kunna förbättra det här systemet.
Nu hoppar jag till något annat som du liksom inte doktorerar på. Men hur tusan gör man för att övertyga människor om att göra ett byte som man vet kommer att behövas fast göra det lite proaktivt? Den här psykologiska faktorn.
Oj, vilken svår fråga.
Ja. Roland kan också svara på det. Vad är knepet?
Ja, men det finns ju alltid early adopters på något sätt. Va? De som känner dels intresset att byta men också kanske vill vara med på den här klimathypen om vi kallar det så. Då, att det liksom, de känner ett ansvar för att göra det. Och det ser vi ändå att antalet sådana individer ökar ju ganska. Och industrier alltså. Den gröna omställningen drivs ju i Sverige, drivs den av industri. Det är ju ganska intressant. Det är liksom inte en industri som står och säger nej, stopp. Utan de vill, de ser möjligheter.
Ja, de ser vad det är på väg med lagar och behov och allting sådär. Så att det blir en affärsstyrka.
De ser även affärsmöjligheter. Ja. Alltså, hela världen ligger öppen. Om Sverige ligger tidigt i den gröna omställningen så betyder det att vi utvecklar våra produkter och processer för den gröna omställningen. Och sen kan ju vi sälja den till hela övriga världen. Och då har vi ju ett väldigt försprång om vi är snabba i den utvecklingen.
Sen är det så också att i vissa branscher kan du öka priset på din produkt om du kan verifiera att du har en miljövänlig process.
Ja, just det. Precis. Så även om det är en liten investering så kan täckningsbidraget eller vinstmarginalerna öka lite grann.
Ja,
hur långt är vi till marknad med
Ja, vi har ju en, vi är ju på marknaden delvis, va? Så att vi har ju en försäljning, men även om den inte räcker för att driva företaget än i en slags vinstnivå, va? Men så att det egentligen handlar om de här frågorna som du har ställt, om att, att övertyga marknaden att de här produkterna är bra för den olika tillämpningarna. Mm. Det vi visar här är ju vattenkraft till exempel. Mm. Och vattenkraft, där börjar det ta fart, va? De inser att de ligger rätt nära vatten, som ordet säger.
Man hör
det, va? Och det betyder att oljan kan hamna i vattnet. Och hamnar oljan i vattnet så... Det är ju inte en katastrof om det kommer ut en kubikmeter olja i en älv. Men ändå, det är ju väldigt dålig goodwill för företagen, Vattenfall till exempel. Men visst, det påverkar ju också, lokalt påverkar ju miljön, alltså i djurlivet och i vattnet.
Men man kan väl säga att det är väldigt, väldigt bra ställe att ha ett företag som har en sån här produkt, alltså i norra Sverige.
Ja. Då har vi ju, och där har vi ju kunder då, från man byter helt enkelt i hydraulsystemet som styr kraftverket, byter man till den här produkten då, så att, och visst, det kan hamna i älven, men det är också en sak man kan tala om för omvärlden, att titta vad vi har gjort. Samma sak gäller Sveaskog, som är en partner i det här projektet, som börjar använda i sågkedjeolja nu mer och mer, att de har ett behov att visa upp helt enkelt att de är gröna.
Ja, jag önskar väldigt lycka till. Tack för att ni var med, Mr. Innovation. Och framförallt, det behövs. Ja. Det här behövs.
Tack själv. Vi är väldigt glada över Mr. Innovations stöd för det här projektet.
Ja, men det känns som ett lyckat. Det är intressanta andra projekt som är här på plats också. Så. Ja. Men tack för att ni var med i podden. Ja. Premiär kanske. Vi vet inte för Åla, men vi vet för Pontus.